Otroligt löjligt, men jag märker hos mig själv hur på den korta distansen mellan bänken och upp hit så drabbas jag av en liten inre kris. En liten personlig inre kris. För på den korta distansen så är det som att någon säger mig i mitt huvud att Albin, glöm nu inte att dra in magen. För om du inte drar in magen så kommer ingen att lyssna. Om du inte drar in magen så kommer ingen att tycka om dig ikväll. Så är det säkert inte, men bara en liten inre kris här från mig till dig. Har ni hört att det är kris i världen? Det är ju kris. Vi lever i kölvattnet av finanskrisen till exempel. Arbetslösheten, den är svår för fler och fler. Över 1 miljard människor lever i svält och de blir inte färre. Klyftan mellan rika och fattiga blir bara större och större medan regnskogarna bara blir mindre och mindre. Oljan tar slut men krigen fortsätter. Naturkatastrofer rasar och ozonhålet växer. Våldtäkter, pedofileri, mobbning och tragiska skilsmässor verkar aldrig ta slut. Det är ju kris, eller hur? Men jag tänkte inte prata om de här kriserna, de stora världsliga och yttre kriserna idag, utan jag tänkte prata om en inre och personlig kris. Den katastrofen som kan råda i varje människas liv, i varje människas personlighet, utan att det syns på utsidan. Om det nu inte handlar om en sån här magkris som jag precis hade. Jag känner en tjej som heter Linnea. Hon var konfirmand för några år sedan när jag var konfirmandledare. Och hon är en helt fantastisk tjej som är en förebild för mig faktiskt, trots att hon är några år yngre. Linnea började i konfan utan att veta någonting om Gud eller någonting om Jesus. Hon var nästan helt blank inför vad kristendom handlar om. Men ju fler lektioner och ju fler andakter och läger hon var med på, desto mer förstod hon om vem Gud är, och en bild om vad det hela handlade om började ta form. Och det häftiga nu är att 2 stora och viktiga saker händer i Linneas liv. Det ena är att hon, som jag sa, lär känna Gud. Och på ett sommarläger som heter Nonstop, några veckor efter konfans slut, så bestämmer hon sig för att bli en kristen och ta emot Jesus i sitt liv. Och det är en otroligt häftig sak som hände i hennes liv. Men innan dess så hände någonting annat. Under tiden som hon lärde känna Gud så lär hon faktiskt för första gången känna sig själv. För när hon förstod vem det var som hade skapat henne och varför han hade gjort det, så djupnade hennes förståelse för vem hon själv var. Och vem hon själv inte var, kanske ännu mer. Och på olika sätt talade Gud om för henne vem hon faktiskt är. Och det var inte förrän hon förstod det som hon på ett ärligt och personligt sätt kunde lära känna Gud. För mig själv hände det i omvänd ordning, tvärtom. Jag började lära känna Jesus när jag var 15-16 år. Och på något år så började jag kalla mig kristen, och när jag kände mig trygg med det, då började jag sakta men säkert också lära känna mig själv. Jag förstod vad som verkligen var jag bland allt jag gjorde och allt jag försökte vara, men som faktiskt inte var Albin, det som faktiskt inte var vem jag faktiskt var. Och oavsett i vilken ordning det här händer, att man lär känna Gud först eller sig själv först, så tror jag att båda 2 hör ihop. Och de har verkligen med varandra att göra. Jag tror att de är båda 2 otroligt viktiga för varje människa. Inte minst för oss här ikväll. Att både lära känna sig själv och att känna Gud. Jag tror de är så viktiga att jag vågar påstå ikväll att om man inte känner sig själv eller inte känner Gud, så lever man med en inre kris. En ganska stor sån. Medvetet eller omedvetet. Ni vet precis lika bra som jag hur mycket och hur många det är som vill berätta för dig vem du är. Eller kanske snarare vem du borde vara. En klädreklam säger att du borde bli snyggare. En modetidning säger kanske att du borde bli smalare. En lärare att du borde vara mer organiserad. En kompis kanske säger att du borde vara roligare. Och ett tv-program att du borde vara mer framgångsrik och populär. Och så vidare, va? Och det är lätt att vi faktiskt blir de personerna som alla de här säger att vi är. Eller snarare att vi blir de personerna som vi vill få andra att tro att vi är. Men som vi faktiskt inte är. Och det finns så många människor som lever hela sina liv och går omkring som om de var en purjolök. Det är sant. En sån här. För det är som med purjolöken och med människan att den består av massor med skal. Men frågan är ju vad som finns här i mitten. Vad gömmer de här skalen? Vad är själva kärnan? Vi kollar, eller hur? Första skalet, det yttersta skalet, det yttersta fasaden som ska övertyga människor om att jag är intressant. Andra skalet, en stil jag bär, men som jag inte är bekväm i. Men det gör ju alla andra. Tredje skalet, musik jag lyssnar på, men som jag inte ens tycker om. Fyra, träningen som får mig att tro att jag kommer bli populärare med en platt mage. 6. Jag dricker på festen trots att jag inte vill. Men alla andra gör det. Om jag inte gör det kanske ingen vill prata med mig. 7. Gänget jag hänger i, där man varken är schysst mot varandra eller bryr sig om varandra. Men utan gäng har jag väl ingen, eller? 8. Min enorma rädsla för att göra bort mig. 9. Min osäkerhet på om jag duger överhuvudtaget, om jag är okej. 10. Ni ser, många skal. Min oro att inte vara älskad. Skalen är många, men snart måste jag väl komma till en mitt. Själva jaget, själva kärnan och centrum. Men löken har ingen. Den är bara uppbyggd av massor med skal. Snacka om kris, att inte ha en kärna eller ett verkligt jag, utan bara en massa skal, roller som man har eller situationer man är där man inte är sig själv. Snacka om krisläge. David, kung David, hette en kille som kände sig själv och som kände Gud. Han var ingen purjolök. Och jag ska läsa den salmen som Elin läste i början av gudstjänsten här. Det är han som skriver den. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter, vet du det. Fast du är långt borta, vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger, ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga, vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen? Finns du där? Lägger jag mig i dödsriket? Finns du även där? Tog jag morgonrådnadens vingar? Gick jag till vila ytterst i havet? Skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand? Du skapade mina inälvor. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under. Förunderligt är allt du gör. Du kände mig allt igenom. Min kropp var inte förborgad för dig när jag formades i det fördolda. När jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. David här som skriver detta, han har förstått det jag vill säga. Han vet att Gud har skapat honom och att han älskar honom. Och David låter det faktumet blir hans identitet. Han skapar liksom sitt jag utifrån den sanningen. Och det är precis den sanningen, den kärnan som jag tror att varje människa behöver söka och finna. Och jag tror på samma Gud som David skriver om. En Gud som har skapat varje människa med en unik personlighet och med ett inre, en identitet. Och det stora är att Gud känner den personligheten och den identiteten, även om jag inte som människa känner till den hos mig själv. Så vet Gud redan om det, och det är det David har förstått. Och i Nya Testamentet kan vi läsa om Jesus som möter olika personer för första gången. Men trots att det är deras första möte så verkar Jesus redan veta allt om de här personerna. Han möter till exempel en kvinna vid en brunn. Och han går fram till henne, och hon hinner inte säga någonting om vem hon är innan han berättar för henne allt. Och det får henne att omvärdera hela sitt liv. Han ser en man sitta i ett träd och spana ner på honom. Och när han ser det så ropar han ner honom en gång: Zacchaeus, kom ner därifrån. Kom ner, vi ska äta ihop idag. Jag ska komma hem till dig och vi ska umgås. Och det ropet och den blicken som Zacchaeus får säger direkt till honom: jag vet vem du är, jag känner dig. Kom så ska vi umgås. Och det får också Zacchaeus att omvärdera hela sitt liv. Han möter en annan man som han går fram till när Jesus letar efter lärjungar. Så går han fram till en kille och säger: du är Simon, Johannes son, men du ska kallas Petrus, klippan. Sån är Jesus, han vet vem jag är, även om jag inte vet vem jag själv är. Och då är min fråga: vad säger Jesus till dig ikväll? Eller vilken sorts blick ger han dig ikväll? Och vågar du lyssna till hans röst och möta hans blick och riskera att få dina skal avrivna och stå i all enkelhet och nakenhet inför honom och få höra vem han är och höra honom berätta vem du är? Precis som han mötte den här kvinnan vid brunnen, och precis som han mötte blicken med Zacchaeus i trädet och mötte Petrus och sa vem han var, så vill han också möta dig på något sätt ikväll, tror jag. Och ikväll har vi ett särskilt gäng här. Det är församlingens förebedjare. De är några stycken som är extra sugna på att be för er ikväll. Så det är ett extra bra tillfälle. Det är alltid ett bra tillfälle på Superfredag att få förbön. Och idag är det ett extra bra tillfälle att få förbön. Och utifrån det jag har sagt så kan jag tänka mig några olika scenarier. Det kanske är så att du är typ över 20 år och har koll på vem du själv är. Och du tror att du har rätt så bra koll på vem Gud är också. Ta då förbönstunden som kommer nu och fundera på vad som definierar dig idag. Och liksom försök att hitta en stund i lugn och ro och fundera på hur många det är som slåss om att få bestämma vem du är. För jag tror att man ofta faller dit och låter andra bestämma, andra än Gud, trots att vi inte vill det. Eller så kanske du vet vem Gud är, men du känner dig som en purjolök. Du känner dig som en människa utan ett centrum, utan ett jag. Och skulle gärna vilja ha det. Ha en trygg identitet och lära känna dig själv. Ta tillfället och gå till en förebedare längst ner. Och be honom eller henne att be för dig. Och du kan säga precis om det, hela situationen. Eller du kan välja att inte berätta någonting alls. Du avgör helt själv. Men det kanske också är så att du inte alls känner dig som en purjolök, men du känner inte heller Gud. Och då hoppas jag att du vågar ge honom en chans. Han som säger att han har skapat dig och att han älskar dig. Att han ser dig och att han känner dig. Att han redan vet vem du är. Våga idag ge honom en chans att bekräfta det. Och möta dig på ett sätt som du inte har förväntat dig när du kom hit. Och det kan du också göra genom att gå och söka förbön hos en av förebedjarna. Och de kommer gå och ställa sig nu, eller sätta sig längst ner. Så ni kan vända er och titta på dem nu när de reser sig och går. Så vet ni hur de ser ut. Där är de. Och vi kan göra så att stolarna som är precis bredvid, där sitter man bara om man vill ha förbön. Och när man är där nere så är man tyst och respekterar de andra som också vill ha förbön, eller de som vill tända ett ljus. Så nu ber jag en bön, och då kan musikerna få komma fram. Och sen öppnar förbönsplatsen. Tack gode Gud för att du känner mig bättre än vad jag känner mig själv. Tack Jesus för att du känner varje människa här inne, och att du är här ikväll för att visa oss vilka vi är och visa oss vem du är. Jag ber att det ska bli tydligt för oss alla att vi är älskade utav dig, Herre. Du som har skapat oss och som känner oss. Visa för oss hur stor din kärlek är. Och Herre, jag ber att vi ska få komma ur våra skal ikväll och se oss själva med dina ögon. Se hur mycket vi betyder för dig och vilka vi verkligen är. Hjälp oss att hitta en sund definition av oss själva och våra jag, som vi är trygga med och som vi kan lita på verkligen är våra jag. Amen.